Och tack att du är klippan vi får bygga våra liv på, Jesus Kristus. Tack att det håller att luta sig mot dig, vad som än sker i livet. Vad som än händer så är du trofast och den som står fast. Tack för att vi får möta dig i ditt ord. Kom helige ande och låt det bli levande för oss. Kom helige ande och forma våra tankar och våra liv så att vi blir mer lika Jesus Kristus. Amen. Vi håller på med en predikoserie här i Johanneskyrkan från två olika böcker i Gamla testamentet, Esra och Nehemja. Och vi har haft tre predikningar från Esra bok och idag ska vi nu gå över till Nehemja. De här böckerna är de sista historiska böckerna i Gamla testamentet. De som är precis i slutet att berätta om vad som hände på Gamla testamentets tid. De ligger inte sist ibland böckerna i Gamla testamentet, för däremellan kommer sen flera profetböcker innan Nya testamentet börjar. Men de som berättar historien om Guds folk, då är det här de sista som gör det. Och de här berättelserna utspelar sig ungefär 500-400 år innan Jesus föds. Och däremellan så blir det sen 400 år av tystnad, brukar man kalla det. 400 års tystnad mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Så de sista profetrösterna, de är också i den här tiden innan sen Johannes döparen kommer som en profetröst precis på gränsen in mot det som sen blir det nya förbundet och det som vi kallar för Nya testamentet. Och när vi har predikat, för er som har varit med på de andra söndagarna när vi har predikat från Esra, så ska vi nu hoppa ungefär 70 år framåt i tiden igen när vi kommer till Nehemja. De här två böckerna, de var från början en bok, för att de handlar ändå om samma händelser, om ungefär samma tidsperiod, men det spänner på ungefär 100 år. Och nu hoppar vi alltså 70 år framåt i tiden. I Esra bok så finns det ju två huvudpersoner, eller fanns då när vi var på att läsa den, Zerubabel och Esra. Och eftersom vi egentligen bara följde den första delen av Esra, så var det Zerubabel vi hann läsa om. Och han var ju med när folket var fångna i Babylon, eller när de var i förskingring där. De hade förts dit och Jerusalem var förstört. Så fick han vara med att föra några tillbaka till Jerusalem och lägga grunden för templet och börja bygga på templet i Jerusalem igen. Och sen har det gått ungefär 70 år sedan man gjorde det. Så man la grunden och började bygga upp och invigde templet. Och när vi kommer in i berättelsen så får vi alltså träffa Nehemja. Och Nehemja bok är skriven väldigt stor del i jag-form. Skrivet i jag-form utifrån att Nehemja berättar själv. Och det gör ju att den här boken får ett väldigt personligt anslag. Man kommer väldigt nära huvudpersonen Nehemja när den är skriven på det sättet. Och Nehemja, han var en jude som bodde då i, hade fått lämna, eller ja, han hade väl antagligen fötts och växt upp då i Babylonien eller det som sen blev Persien. Och han hade ett viktigt arbete, han jobbade på hovet och han var munskänk. Det var alltså han som såg till att maten som kungen åt och drack inte var förgiftad. Och det här var inte en särskilt komplicerad arbetsuppgift att ha, men det byggde på väldigt mycket förtroende. Så den som var munskänk hade ett högt förtroende hos kungen. Det kan man ju förstå. Och han arbetade där vid hovet, men sen får hans liv plötsligt en väldigt dramatisk vändning när han får höra dåliga nyheter från Jerusalem. Och nu ska vi läsa Nehemjas första och andra kapitel. Så nu kommer ganska mycket bibelord till er här idag. Så häng med här på, så läser jag. Så här står det om vi börjar i Nehemja 1. I månaden Kislev under det 20:e året befann jag mig i Susa, i borgen i Susa. Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som hade undslippit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. De svarade, de som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himmelens Gud. Jag sa, o Herre himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud. Du som troget står fast vid ditt förbund med dem som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare israeliterna. Och jag bekänner de synder som vi israeliter, även jag och de mina, har begått mot dig. Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom att inte lyda de bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Kom ihåg det du sa till din tjänare Mose. Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken, men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem, ska jag samla er igen. Om ni så har fördrivits till världens ände, jag ska föra er därifrån till den plats jag utvalt, där mitt namn ska bo. Israeliterna är ju dina tjänare och ditt folk, som du har befriat med stor kraft och mäktig hand. Lyssna, Herre, till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och värda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång, låt honom möta medlidande hos denne man. Jag var kungens munskänk. Det var i månaden Nisan under kung Artaxerxes 20:e regeringsår. Vinet var framdukat för kungen och jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förutsett mig nedstämd, men nu frågar han mig, varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du inte. Det måste vara något som tynger dig. Jag blev mycket rädd och sa, må du leva för evigt min konung. Skulle inte jag se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och när dess portar härjats av eld? Kungen frågade mig, vad önskar du? Då bad jag till himmelens Gud och svarade, om det behagar dig min konung och om din tjänare äger din innest, så låt mig fara till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen. Då frågade kungen, och hans gemål satt bredvid honom, hur länge blir du borta? När kommer du tillbaka? Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa och jag angav en viss tid. Sedan fortsatte jag, om det behagar dig, min konung, låt mig få brev med mig till ståthållarna i provinsen väster om Eufrat, så att det underlättar min resa till Juda. Och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till bjälkar för tempelborgens portar, stadsmuren och det hus där jag ska bo. Kungen gav mig det jag bad om, ty min Gud höll sin skyddande hand över mig. När jag kom till ståthållarna i provinsen väster om Eufrat överlämnade jag kungens brev. Kungen hade dessutom sänt med mig officerare om beriden eskort. Men när horoniten Sanvalat och ammoniten Tobia, ämbetsmannen, fick reda på detta blev de mycket förargade över att det kom någon som ville förbättra israeliternas villkor. Så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i 3 dagar gick jag om natten ut med ett par män. Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem. Och jag tog inte med mig något annat än djur, något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten red jag ut genom dalporten i riktning mot drakkällan och dyngporten. Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nedbrända portar. Jag fortsatte till källporten och kungstammen. Men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren tills jag än en gång kom genom dalporten och var tillbaka igen. Styresmännen visste inte vad jag hade varit och vad jag hade gjort, ty jag hade inte underrättat judarna, varken prästerna, stormännen, styresmännen eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sa jag till dem. Ni ser själva hur illa det står till med oss. Jerusalem är ödelagt och dess portar nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Och jag berättar för dem om hur min Gud har hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sa de, och grep sig an med detta goda verk. Men när horoniten Sanvallat och ammoniten Tobia, ämbetsmannen och araben Geshem fick reda på detta öste de spott och spe över oss. Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen? Men jag gav något svar på tal. Himmelens Gud ska ge oss framgång. Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem. Där var de två kapitlen slut. Ja, det är en spännande berättelse det här, tycker jag. Som visar på hur det kan komma helt nya vändningar när man väljer att lyssna på Gud. Och när man låter sig drabbas av Guds tilltal. Och det finns några punkter i den här berättelsen som jag tror kan vara till hjälp för oss idag. När vi vill följa Jesus, när vi vill lyssna till Guds röst. Och när vi också vill komma från bara tanke och ord till handling. Och jag tänker att den första punkten, det är att Gud börjar där du är. Gud börjar där du är. Nehemja, han var i borgen i Susa. Om man har läst Bibeln förut, då har man kanske hört det här från berättelsen om Ester. För där nämns borgen i Susa. Eller Daniels bok, för där finns det också med. För oss så är det här någon liksom exotisk plats långt bort i det persiska riket. Men för Nehemja så var det här hans vardag. Det här var hans arbetsplats. Han arbetade vid hovet i borgen i Susa. Men så plötsligt så nås han av nyheter från Jerusalem. Och han blir så drabbad. Han blir så omskakad av de nyheterna. Det rubbar hela hans liv. Och vad är det han gör då? Vad är då punkt två i det här? Jo, det som sen händer, det är att han sätter sig ner och gråter. Han sätter sig ner och gråter. Det första han gör är inte en to-do-lista eller en plan och ritar ut någonting och tänker ut någonting. Utan det allra första är att han sätter sig ner och sen gråter han över hur situationen är. Han släpper fram sin sorg över hur läget är. Han tillåter sig själv att verkligen sörja och känna den här smärtan över hur situationen är. Hur hemskt och svårt livet kan vara. Och hur hemskt och svårt det var för dem i Jerusalem. Och sen nästa steg, det är att han ber. Han tar den här sorgen, frustrationen och förtvivlan inför Gud. Och så börjar han be. Och han börjar med att ära Gud för att Gud är trofast. För att Gud står fast vid det han har sagt. Och så ber han att Gud ska öppna sina öron. Att Gud ska öppna sina ögon för den här situationen. Jag tänker att det är en bön som man så lätt kan känna igen sig i. Att man verkligen ber Gud. Gud, öppna dina öron. Öppna dina ögon och se det som jag just nu ser. Det som jag är drabbad av. Hör min bön. Herre, förbarma dig över den här situationen. Och så påminner han Gud om vad Gud har sagt att han ska göra. I bönen så påminner han Gud om att Gud har lovat att samla ihop folket om de har blivit kringspridda. Om de bara vänder sig till honom igen. Men i bönen så ber han också om förlåtelse. Han ber om förlåtelse för det som han har syndat och brutit i sitt liv. Men han ber också kollektivt om förlåtelse för hela folket. Det är de som folk har gjort. Att de har vandrat bort från honom. Och det kommer faktiskt före att han påminner Gud om vad han har sagt när man vänder sig till honom igen. Han renar sig inför Gud. Han ropar till Gud. Han ber att Gud ska höra hans bön och öppna sina öron. Allt det där tar han inför Gud. Sen gör han en plan. Vi får inte höra någonting om när det här händer. När han gör den här planen. Men den första delen av texten, den utspelade sig ju i månaden Kislev. Och andra delen av texten utspelade sig i månaden Nisan. Och när man läser på om den här texten i böcker och så, då får man lära sig att däremellan är det 4 månader. Det går alltså 4 månader när Nehemja ber och är i den här processen. Och jag tänker att det måste hända väldigt, väldigt mycket inne i honom på de här månaderna. Att han är i en förberedelse för någonting. Och att han ju också förstår, vi måste göra upp en plan på något sätt för vad han tänker om den här situationen. Han kommer ju till insikt om att Jerusalems murar måste byggas upp igen. Han förstår det när han hör det här. Vägen framåt är att vi bygger upp murarna i Jerusalem. Staden måste befästas med murar och portar. Ordet mur har ju inte en sån positiv klang för oss. Vi tänker kanske på att Trump vill bygga en mur mot Mexiko. Eller vi kanske tänker, om vi tänker historiskt, kanske vi tänker på Berlinmuren som skar rakt genom Tyskland. Mur kanske allra först signalerar någonting negativt för oss. Vi vill ju riva murar. Vi vill skapa öppenhet mellan människor och vi vill inte liksom avskärma så. Och det är ju naturligt att tänka så om man tänker på det sättet. Men i det här sammanhanget så är muren någonting positivt. För muren är en förutsättning för staden. Och utan muren kunde man inte bygga en trygg och säker stad på den här tiden. Det var innanför murarna som människor kunde bygga sina hem, bedriva handel, arbeta med hantverk. Barn kunde gå i skolan. Man kunde bygga upp ett fungerande liv tillsammans med varandra och man var tryggad inom en mur. Så muren var förutsättning för staden. Och därför är både muren och staden väldigt positivt laddat för de här, när man läser den här texten från början, och de som levde i det. Vi kanske till och med har lite kluvna känslor inför staden, även om vi ju de flesta av oss här bor i en stad. Så kan ju vi också förknippa stad med stress och trängsel och miljöförstöring. Och vi nordbor, vi har ju väldigt lätt att tänka oss att i naturen, där kan vi se Gud och att det är något positivt och härligt. Så är det ju. Men i Bibeln så kan man se att det finns, att staden står som en symbol för det positiva och för Guds rike. Man kan se att, det vilda havet och naturen och det otyglade är någonting negativt. Medan staden, där är det liksom ordning och struktur och där kan människor få utvecklas. Och det är någonting positivt och vackert. Och att det finns en utveckling från skapelseberättelserna hela vägen fram till att den nya Jerusalem beskrivs, den nya staden beskrivs i Uppenbarelseboken. Och det kan vara bra att ha med sig den när man läser den här texten. Att vår bild av mur och stad kanske inte är riktigt samma som de som levde i det här. Eller var så som Bibeln beskriver det. Men för Nehemja så blir det så tydligt att när muren är nerriven runt staden så är människorna utlämnade åt nöd och kaos. Muren måste byggas upp igen. Och under de här 4 månaderna när han verkar gå och tänka på det här och förstår att den här muren, den måste upp igen, så verkar det väckas en insikt hos honom att det är han som ska se till att det här händer. Han får någon slags medvetenhet om sitt uppdrag under de här månaderna. Det är jag som är kallad att göra det här. Det är ju verkligen väldigt annorlunda mot det liv han har nu. Det är ett väldigt annorlunda uppdrag att vara med och bygga en mur runt en stad där man troligtvis aldrig har varit än att vara munskänk i hovet. Men han förstår ju också att han behöver ha kungens välsignelse till det här. Så han väntar troligtvis på rätt tillfälle under de här månaderna som går för att kunna lägga fram det här framför kungen. Och nästa grej som händer, det är ju att han tar tillfället när det kommer. Han har förts fram till den här punkten som beskrivs när kungen ser att han är bedrövad. Där ställs plötsligt allt på sin spets. Där kommer allt samlat liksom i honom. Där kommer den här speciella punkten. När allt det han har med sig ställs på spel. Han har med sig sin bakgrund, att han själv är jude. Han har med sig nyheten om hur läget är i Jerusalem. Han bär med sig insikten om vad som måste hända. Han bär med sig insikten om att det är han som måste agera och göra det här. Han har tänkt ut en plan för vad som behöver ske. Och nu använder han också sina kontakter på hovet för att presentera det här. Och vilken känsla är det han har när han står där inför kungen? När stunden äntligen är där, nu. Det han har väntat på i flera månader, det är nu han ska säga det. Då står det att han är mycket rädd. Han är inte fylld av tillförsikt och mod, utan han är mycket rädd. Han blir väldigt rädd när stunden kommer. Och jag tänker att det beror på dels att han vet att kungen skulle kunna bli upprörd över det här. Att han vill lämna sin plats vid hovet och resa till Jerusalem och bygga upp muren runt staden där. Kungen skulle kunna se det som ett svek eller tycka att det är något landsförräderi på något sätt mot den roll han har, att han är illojal mot kungen. Det finns ju massa sånt. Han sätter ju sin position gentemot kungen på spel. Och det gör honom säkert rädd. Men jag tänker att det finns ju också en chans att kungen kommer säga ja till det här. Och jag tänker att det också gör honom rädd. För det är en sak att gå och drömma och planera och tänka och ha en plan. Men när man väl är vid läget att det ska bli verklighet, då kan det kännas väldigt läskigt att det faktiskt kan bli verklighet. Vi vet inte vad det är, men han beskriver att han blir väldigt rädd. Nehemja verkar ju vara en förebild i att ha koll på sina känslor. Han gråter när han är ledsen och han är rädd när han är rädd. Och han vågar säga det och sätta ord på hur han känner i varje situation. Och sen blir det så att kungen säger ja. Att han får ge sig iväg på den här resan. Han lämnar ett privilegierat liv vid hovet. Han reser till nöden och utsattheten i Jerusalem. Det är ju inte längre händelsernas centrum precis. Utan han är ju i händelsernas centrum först. Och sen reser han ut på en ganska, troligtvis ganska farlig resa. Han får med sig en beriden eskort och officerare av kungen när han beger sig iväg på den här resan. Han reser för att använda sina gåvor i en helt ny situation. På okänd mark och med helt andra uppdrag än de man haft hittills. Och det första som händer när han kommer dit, det är att han möter motstånd. Han hinner bara räcka fram det här rekommendationsbrevet han har fått av kungen. Så direkt så möter han på motstånd. De här ämbetsmännen, de blir upprörda över att han vill göra någonting gott för israeliterna. Men Nehemja, han fortsätter. Han är trygg med sitt uppdrag. Han är trygg med vart han är på väg och han fortsätter. Och väl på plats så skaffar han sig en bild av hur läget är. Han rider ju ut på natten och rider runt muren för att se hur illa läget verkligen är. Han skaffar sig en bild av situationen där på plats. Och sen när han har det här, allt det som har hänt fram tills nu, så kommer en ny sån här viktig punkt. Det är ju när han ska möta alla de som ska hjälpa honom att bygga den här muren. När han samlar alla de som lever och styr i Jerusalem. Och sen så talar han till dem. Och då står det att han berättar om sin egen erfarenhet av hur Gud har hållit sin skyddande hand över honom. Han berättar om allt det som har hänt honom hit fram till nu. Och han delar liksom sin bild av hur illa läget är. Och det vet ju alla som redan är där. Och när han har påmint om att Gud har varit trofast mot honom i den här situationen, då blir gensvaret hos de andra: låt oss börja bygga. Och så börjar man bygget på muren runt staden. Ja. Jag ska läsa för er, för jag hann inte få med dem på PowerPointen. Men jag ska också läsa några verser från kapitel 3. För det här var de två första kapitlen. Och kapitel 3, där kommer sen en lång uppräkning av de som verkligen bygger muren. Ni som har mobiltelefoner och Bibeln i den, ni kan få surfa fram till Nehemja 3. Vi har inga biblar ute på borden, för det är bara Nya testamentet i våra sådana kyrkbiblar vi har här. Men ni som vill läsa själva eller bläddra i er bibel, en del som så fint tar med sig, prasslar så fint här när Daniel bläddrar i sin. Mm. Så kan ni bara liksom skumma lite där, så ser ni att det är en väldigt lång uppräkning av olika människor som bygger. Det står så här, det börjar så här: överste prästen Elashiv och de andra prästerna börjar nu bygga upp fårporten. De välsignade den och satte in dörrar. Sedan fortsatte de ända fram till hundrade tornet, till Hananel-tornet. Bredvid dem byggde männen från Jeriko och bredvid dem Sakur, Imris son. Sen lite längre ner så står det att bredvid dem arbetade Ussiel, Harharjas son, en guldsmed, och bredvid honom Hananja, en parfymberedare, ända fram till breda muren och avstod så från en del av Jerusalem. Lite längre ner står det berättat om arbetare Shallum, Haloshleshifs son, ledare för det andra Jerusalemområdet, han och hans döttrar. Och längre ner så står det att Sadok, Immers son, arbetade framför sitt eget hus, och intill honom arbetade Shemaja, Shekanjas son, som var vakt vid östra porten. Och så fortsätter hela det här kapitlet att bara rada upp vilka människor det är som bygger muren. Och man kan ju verkligen tänka att det där bara är onödigt att rada upp alla människor. Men de som läser på och kan lite mer om det här, de skriver och berättar att det här, de människorna som står uppnämnda här, det är från alla delar av samhället. Det är män och kvinnor. Det är de som är köpmän. Det är guldsmed. Vi har en guldsmed här idag som är här första gången. Eller hur? Det var parfymtillverkare. Det var de som arbetade i vakten i staden. Det var från olika delar av landet. Det är en otrolig bredd på vilka det är som är med och bygger. Alla är representerade på att bygga murarna runt staden. Och det finns ju en väldig poäng i den grejen, att tala om det, att visa på det. Ja, om man tänker nu då, Nehemja kapitel 1, 2 och 3. Vad blir vår utmaning i det här? Hur kan den här texten få betyda något för oss idag? Har den någonting att säga till oss? Ja, den här berättelsen om Nehemja och muren som börjar byggas runt staden, den går också att spegla i en mycket större berättelse. En berättelse som sen utspelar sig ungefär 400 år efter att Nehemja har levt. När Jesus Kristus lämnar himlens härlighet och går hela vägen ner för att möta jordens nöd och lidande. Nehemjas liv blir som så många liv i Gamla testamentet, någonting som pekar fram emot Kristus. Hans liv får också bli en berättelse om den stora berättelsen. Berättelsen om Kristus och församlingen. I Bibeln finns berättelsen om hur Gud först visade sig på väldigt konkreta platser. När vi läser om hur folket befriades från fångenskapen i Egypten, i Moseböckerna, då var Gud väldigt konkret i en molnpelare och i en eldstod. Och sen så blev Guds plats arken och templet, och i det allra heligaste, där fanns Gud. Men i och med Jesu död och uppståndelse så sker också den här resan där Gud inte längre är bunden till en plats, utan där vi blir den helige andes tempel. Där vi människor som följer Jesus, vi är de som bygger tillsammans, utgör vi templet på den här jorden. Det är vi som bygger Guds stad nu. Och då blir det ju här så vackert, tycker jag, att tänka att det här som sker här, det är det som vi får vara med och gestalta. Vi får bygga den här staden, den här muren tillsammans. Män och kvinnor med olika yrkesbakgrund som kommer från olika länder. Men vi tillsammans får bygga en plats där det får vara frid. Där människor kan få växa och utvecklas, bli mer lika Jesus mitt i den här världen. En plats av frid. Så i den här lilla berättelsen ser vi den stora berättelsen. Men jag tänker att den också har någonting att säga till dig och mig om hur vi varje dag kan leva våra liv och försöka lyssna in Gud. Jag tänker att det finns någonting att se på hur Nehemja gjorde det där. Ibland kan vi ju stå i lägen där det sker så här stora förändringar som det gjorde för Nehemja. För mig var det ganska lätt att spegla mig i den här texten. Jag är ju precis inne i en process att kanske bli missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan och inte jobba som pastor i den här kyrkan. Och då är det ett stort så här skift i mitt liv där jag kan spegla mig mot den här och känna igen flera saker. Men jag kan också se att mönstret som Nehemja har i sitt liv och när han drabbas av Guds tilltal, det är ett mönster som finns i våra liv när vi följer Jesus kanske varje dag. Och då tänker jag på det som vi gick igenom, att när man lyssnar in Gud så behöver man precis som Nehemja sätta sig ner och vara stilla för att kunna höra Guds tilltal eller för att kunna respondera på hans tilltal. Så är den första punkten att man blir stilla, att man sätter sig ner, att man inte börjar med att göra massa planer, utan det allra första det är att man stillar sig. Och att man sen faktiskt också känner efter, hur mår jag? Vad är det jag känner idag? Är jag ledsen? Är jag glad? Här, var är jag? Var befinner jag mig? Och först när vi har stillat oss, när vi vågar vara ärliga med vart vi befinner oss i livet nu, då kan vi ärligt möta Gud i bön. Då kan vi komma inför Gud med det som är vår sorg, med det som är vår glädje, med det som är vår inspiration, men det som är vår oro. Där kan vi ärligt möta Gud. Och då får vi, precis som Nehemja, lyfta det inför honom. Vi får börja med att ära Gud för att han är stor. För att han är den största. Och så får vi ibland ropa till honom och be att han ska öppna sina öron, att han ska öppna sina ögon. Att han ska se det som vi har på vårt hjärta just nu. Och så får vi påminna oss själva, tänker jag allra mest, om vad Gud har lovat oss. Att han har lovat oss att vara trofast. Att alltid vara med oss. Och efter det kan vi lyssna in Gud och göra en plan. Om det så är en plan för vår dag, om det är en plan för vår vecka, om det är en plan för en specifik sak, så får vi då tillsammans med Gud lyssna in och fråga, Gud, vad vill du att jag ska göra nu? Hur kan jag använda allt det jag har med mig, allt det jag har bakom mig, den jag är, där jag kommer ifrån, mina erfarenheter, min kunskap, den arbetsplats jag finns på. Hur kan allt det där få samspela för att din vilja ska ske? Hur kan allt det där som är mitt liv och jag kunna få tjäna dig, få ära dig? Vad kan jag göra för dig den här dagen eller den här veckan? Och sen lyssna in och tänka, och sen när tillfälle ges, frimodigt ta det. Även om man faktiskt kan vara väldigt rädd. För ibland så kan man känna att nu ställs alls på sin spets här. Men jag kanske ska vara frimodig och göra det. För det här har jag tänkt och bett på och pratat med Jesus om. Och nu öppnar han en dörr. Och nu går jag frimodigt ut genom den dörren. Jag gör det han kallar mig till att göra. Och när vi sen gör det och vi får se hur Gud finns i våra liv, så blir ju det, precis som det blev för Nehemja, det blir ju en berättelse att uppmuntra andra med. Och det är ju det vi gör när vi träffas i husförsamlingarna, när vi möts här på gudstjänst. Då får vi berätta för varandra om hur Gud finns i våra liv. Hur Gud har lett mig den här dagen eller den här veckan till att ta nya beslut, till att förändra mitt liv, till att berätta om honom för någon. Till att våga gå för att han har lovat att han ska vara med. Så jag tänker att det finns en sån utmaning i att se på Nehemja och hans liv. Och allt det där, det lutar sig mot den stora berättelsen om hur Jesus lämnar allting för vår skull. Och hur han kallar oss att bygga hans rike på den här jorden. Att bygga Guds stad här i Linköping, i Johanneskyrkan, eller var vi än bor och var vi än finns. Så vi kallar det för att han har gått före. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre, tack för att vi får följa dig. Tack att vi får komma ärliga inför dig med det som är våra känslor, det som är våran glädje och sorg och vår oro, att vi får börja med att komma ärligt inför dig. Tack att du vill tala till oss, du vill forma oss, du vill leda oss varje dag. Du vill visa oss hur vi kan få använda det som är vårt liv, det som vi står mitt i. Hur vi ska kunna få använda det för att ditt rike ska breda ut sig på den här jorden. För vi kan få vara med och bygga murarna och staden i den här världen. För att fler ska kunna få leva i din frid och i din fred. Och du känner oss var och en. Du vet vad var och en tänker på. Och du har en personlig kallelse och utmaning till var och en av oss. Du ser vad som är var och ens vardag. Vilka människor vi brukar möta. Vad som är vår utmaning, vår glädje och sorg. Och tack för att du kallar oss där vi är. Inte där vi själva tror att vi borde vara, utan där vi faktiskt är. Det är det som är vårt liv. Tack att du är trofast. Tack att vi får luta våra liv mot den vissheten om att du alltid är densamma.